I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Vakna upp, säger Herren Kristus till församlingen i Sardes. Och det är ett varnande ord. För det som antydes är att någon sover. Och som vi vet, när man sover så vet man inte om det själv. Och man vet inte heller vad som sker. Och den sömn som Jesus talar om här, det är den mest allvarliga sömnen. Som förföljer för evigheten. För det är den andliga sömnen. Och den kan på samma sätt som på morgonen eller på kvällen smyga sig på så att man inte vet ordet av det för man har somnat. Ja, man kan även tro sig vara vaken även om man är i drömmarnas värld. Och Herren säger till ängeln för församlingen i Sardes: vakna upp, för Herren har funnit att den sömn som finns i Sardes, den leder till det eviga fördärvet. Gärningarna är inte fullkomliga inför Gud. Och det här var en församling som har namn av att de lever. Men de var döda. Och det var inte liberal teologi eller falsk lära här. Utan i det yttre var de som de andra kristna. Och de fick också det vittnesbördet av andra kristna. Att de var levande, men de var död. De hade somnat in och visste inte hur det egentligen stod till med dem. Bröder och systrar i Kristus, idag har vi domsöndagen. Vi är helt i slutet på kyrkoåret och ska fira nyår nästa vecka. Låt oss idag på ett särskilt sätt påminna oss själva om domens realitet. Den eviga, den som skiljer man och hustru, förälder och barn, som skiljer vän, för evig tid. Låt oss idag nypa oss själva i armen och fråga oss, sover vi? Märker vi smärtan av nypet eller är vi i våra drömmar? Är dina gärningar fullkomliga inför Gud? Kan du säga att allt som du har gjort detta sista år har varit fullkomligt inför Gud? Är det så att när du ser på ditt liv så går det från seger till seger, från god gärning till god gärning? Är du ett sådant helgon som inte kan märka av något felsteg, inga onda tankar, ord eller gärningar hos dig själv? Om du kan säga detta om dig själv, så är det antingen lögn eller så känner du varken dig själv eller skriften. För det står skrivet, det som också var en del av texten förra bibelsamtalet, att ingen rättfärdig finns, inte en enda. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och det här gäller dig och alla människor. Därför, om du inte vet om någon synd hos dig själv, så måste du vakna upp. Om du däremot svarar nej på frågan. Att du inte har varit så som Guds ord kräver att du ska vara. Då bekänner du sanningen om dig själv. Att så som i Sardes så är inte dina gärningar fullkomliga inför Gud. Men vad säger Jesus till dem i Sardes? Han säger inte, försök om du till nästa år kan göra fullkomliga gärningar. Och om det inte går så kan du bara fila ner lite på mina bud, så som många andra gör. Nej, Jesus säger, stark det som är kvar och som var nära att dö. Och hur sker det? Jo, Jesus säger, kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Jesus talar om det som du har tagit emot och hört. Det vill säga, han talar inte om dina gärningar utan om någon annans. För det att alltid fokusera på sina egna gärningar, det är sövande. Men att komma ihåg vad Jesus har gjort och förkunnat för dig, det är i sanning uppvaknande. För vad har Jesus sagt? Jo, han sa det, tiden är fullbordad, Guds rike är nu här, omvänd er och tro evangelium. Det här är sättet som våra gärningar blir fullkomliga på. Genom att omvända oss så att vi tror på Jesu fullkomliga gärningar. De som han gjorde för att som den enda rättfärdige kunde ta straffet för våra ofullkomliga gärningar. Det här vill Jesus att du ska komma ihåg och ta emot. Evangeliet om Jesus Kristus, världens frälsare, han som på korset utropade, det är fullbordat. Det vill säga, lagen är uppfylld. Gud är försonad med oss. Våra synder har fått sitt straff och skulden är betalt. Det här har Jesus gjort. Och det har han gjort för dig och för dina ofullkomliga gärningar. Vakna upp och kom ihåg detta. Detta har du tagit emot i dopet. Det har du hört förkunnat för dig. Och du har fått motta frukten av det här när Herren har givit dig sin egen kropp och blod under nattvardens bröd och vin. Erkänn därför dina synder och tro löftet att Jesus har fullbordat din frälsning. Håll fast vid hans fullkomliga uppfyllande av lagen. Hans fullkomliga lidande för din skull. Jag håller fast vid han och hans evangelium som ger dig allt det här av nåd. Det betyder, du ska inte göra något för att förtjäna det. Nej, håll fast vid det som han har gjort. Hämta tröst ur hans gärningar. Det gör du genom att frimodigt vända dig till honom och bekänner hur du har slumrat till i kampen mot synden och be om att han gör dig helt vaken genom att han åter förlåter dig alla dina synder och sedan ger dig sin fullkomliga kropp och blod att äta och dricka under nattvarden. Jag låt oss avsluta detta kyrkoår på detta sätt, så att om Gud vill och vi här på jorden får ett nytt nådens år av honom, att vi då kan fortsätta i vaken tillstånd. Jag låt oss tillsammans be och bekänna. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som inte vill någon syndares död, styr våra hjärtan och tankar med din helige Ande, så att vi med din rättvisa dom för ögonen lever enligt din vilja och sedan får vara hos dig i evigheten. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på domsöndagen, den tredje årgångens läsningar. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur profeten Jesaja i det 65:e kapitel. Så säger Herren: Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan. Hör också Herrens ord ur dagens epistel, 1 Korintierbrev kapitel 15. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande, men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det 5:e kapitel. Jesus sade: Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Amen, amen, säger jag er. Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds sons röst, och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ta liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dem, eftersom han är människoson. Förvåna er inte över detta, till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Kära Kristi församling, låt oss bedja. Milde Jesus, nådens källa, du mitt liv, min salighet. Låt i domen för mig gälla din förtjänst och helighet. Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Amen. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Detta sade Jesus efter uppståndelsen, när han gav missionsbefallningen. Och även om Jesus alltid har haft all makt som Gud, så berättar han för sina lärjungar att han nu har fått all makt som människa. Men vad vill all makt säga? Vi bekänner varje söndag att Gud har skapat himlen och jorden. Men med vilken outsäglig stor makt som krävs för att skapa och uppehålla universum och leda alla människor och hela historien framöver, det är otänkbart för oss. Det kan vi inte fatta. Vi vet bara att det övergår vår förstånd. Och det att någon har fått all makt, det är något som är både fruktansvärt och glädjerikt. För den som har fått all makt, han är sådan att vi människor inte kan segra över honom. Om det därför är vår fiende som har all makt, då har vi det fruktansvärt. Då kan han göra emot oss vad han vill. Ja, vilken mardröm. Då kan vi inte göra något för att hindra honom i att skada och döda oss. Men om däremot vår vän, vår brudgum, vårt huvud, ja, om vår frälsare har all makt, vad kan då andra göra oss? För vem skulle vi frukta? Då blir det så som vi hörde förra veckan, att till er, mina vänner, säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen, men sedan inte kan göra något mer. Nej, om vår vän har all makt, då blir det glädjerikt. Och Jesus har verkligen all makt. Det vill säga att allt beror på om han är vår fiende eller vår vän. Här i tiden kan vi nog yttre sett leva ett liv utan att bli förstörd av honom. Och vi kan undvika honom och hålla på med allt det som vi vill hålla på med. Men på den yttersta dagen, när Jesus kommer åter för att hålla dom, då blir alla hans fiender dömt. Då undslipper ingen hans makt, utan då måste alla böja knän inför honom som är dem övermäktig. Låt oss därför idag försöka få klart för oss om Jesus är vår fiende, eller om vi kan säga med bruden i Höga visan: jag är min väns och min vän är min. För då får vi på samma tid klarhet i hur vi ska vänta på Jesu återkomst, med längtan eller med fasan. Och i dagens evangelium så talar Jesus om hur Fadern har gett honom makt som människa. Och det ska vi höra om i predikan. Och den kommer att vara i tre delar. Den första handlar om att övergå från döden till livet. Den andra delen handlar om hur Fadern har gett sonen att ha livet i sig själv, det som han ger till sina vänner. Och den sista delen handlar om att sonen har fått makt att hålla dom. och vi börjar med att övergå från döden till livet. Jesus gör det klart i dagens evangelium för judarna, de som är ute efter att döda honom, att den som hör hans ord och tror på honom som har sänt honom, han har evigt liv. Han behöver inte frukta för domen, utan han har redan nu övergått från döden till livet. Därför kan han med frimodighet vänta och glädja sig till Jesus kommer åter. För då ska Gud jubla över Jerusalem och fröjda sig över sitt folk. Och där ska inte mer höras gråt eller klagorop. Det kommer att enbart innehålla glädje och allt gott. Detta kan den som är Jesu vän vara viss om. För det har redan skett. I väntan på Jesu återkomst så väntar den som hör och tror bara på det att det som Jesus har gett löfte om ska bli verklighet. Ja, Jesus säger att den som tror på honom, han tror också på Fadern. Och innan dagens evangelium så säger Jesus att sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör sonen. Det vill säga att när vi tror på honom som har sänt honom, så är det för att sonens gärningar, det som Jesus i sitt ord förkunnar för oss, det är Faderns gärningar. Jesus gör bara det som han ser Fadern göra, det som Fadern visar för honom. Därför när vi tror på det som Jesus har gjort, så tror vi på Fadern. Och Jesus talar om det här förhållningssättet på flera olika sätt hos Johannes. Till exempel säger han: jag och Fadern är ett. Och det här är något som är viktigt att vara klar över. För det är inte så som många tror, att Fadern är en sträng Gud, en som vill förgöra oss och som vi ska frukta. Och sen är Jesus en nådig Gud som förlåter oss våra synder, så att man ska vara rädd för Fadern och glad i sonen. När Jesus säger oss idag att det här är helt fel, för det som sonen gör, det är det som han har sett Fadern göra. Och i det här som Fadern har sänt sonen för att göra, så har vi allt det nåderika och kärleksfulla som Jesus har gjort. Allt är på samma tid Faderns gärning. Det var Fadern som ville att Jesus skulle göra vatten till vin i bröllopet i Kanan. Det var Fadern som ville att sonen skulle hjälpa den lama mannen vid Betesda-dammen. Ja, det var Fadern som ville att Jesus skulle lida och dö för att försona världen med Gud. Det var Faderns gärning. I Johannes 3:16, det som många av oss kan utantill, så står det inte att sonen bröt emot Faderns vilja och kom ner till världen för att frälsa oss. Nej, det står att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var den som tror på honom inte ska gå förlorat utan ha evigt liv. Gud Fadern älskade den onda världen så att han utgav sin enfödde son för att han skulle kunna skänka oss evigt liv, till alla oss som hör Jesu ord och som tror på honom som har sänt honom. Och i andra Korintierbrev 5 så står det att ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Gud Fadern var i sonen och försonade oss med sig själv. Vi människor har bara gjort emot Gud. Vi har kämpat emot honom i ett försök på att inte behöva ha något med honom att göra. Men Jesu gärning, den som Fadern har sänt honom för att göra, den går ut på att ge människor evigt liv genom att vi tror på sonen och därigenom också fadern som är ett med honom. Det här är vad Jesu ord vill förklara för oss. Han har kommit till vår hjälp. Han har kommit för att utge sig själv i vårt ställe, för att försona oss med Gud, så att vi kan ha en gemenskap med Fadern. För Fadern ser på oss på samma sätt som Sonen gör det. Fadern vill rädda oss och låta oss uppstå i domen till evigt liv. Och det här som Jesus med så många olika sätt försöker förklara för oss, för våra hjärtan, för att där skapa en tillit till honom. Detta ord skapar tro i våra hjärtan på att det är sant det som Jesus säger. Det vill säga att Jesus faktiskt har betalt för våra synder och tagit vår straff på sig. För att höra och tro, det går samman. Tron kommer av hörelsen, eller hörandet, och hörandet i kraft av Kristi ord. Det är Kristi kraftfulla ord som genom hörandet skapar tron i våra hjärtan. Och alla som hör detta ord och som därigenom får en förtröstan till Fadern och Sonen, alla de undslipper domen. De har gått över från döden till livet. De ska nog uppväckas på den yttersta dag, men de kommer då inte att dömas, utan då får de så att säga gå ut ur rättssalen redan frikänd. Och det här vill Jesus göra så visst och fast för oss som han bara kan. Han säger amen 2 gånger för att försäkra för oss att det verkligen förhåller sig så. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har den starkaste försäkran från Jesus på att han inte behöver frukta för någon död, sjukdom eller dom. Utan han har evigt liv och han kommer aldrig att vara under domen. Nej, redan nu har han övergått från döden till livet. Så säkert är det att det redan har skett. Och det här försäkrar Jesus att det gäller för alla som tror. Inte bara några få heliga människor. När Jesus säger den som hör och tror, det vill säga den onda människan som bara har syndat i hela sitt liv, för honom gäller detta ord. Jesus försonade världen, även för Hitler, Stalin eller vem vi kunde ha nämnt. Om de bara hade hört Jesu ord och det hade fått skapa tro i deras hjärtan, så ville inte deras fruktansvärda gärningar ha hindrat dem från att få evigt liv. När Jesus förkunnar faktiskt dagens evangelium just till sådana som var ute efter att döda honom. Och nu kommer vi till den andra delen, om att sonen har livet, eller har fått att ha livet i sig själv. Jesus säger att den tiden som vi har hört om, när det här ska ske, den är redan nu inne. Det är tiden när de som är döda i sina synder och överträdelser får höra Guds sons röst. Och den rösten, det vill säga Jesu evangelium om hur Gud Fader i Jesus har försonat världen med sig själv, denna röst ska de döda höra. Och denna verksamma skapande röst, den ska uppväcka dem som är döda på samma sätt som Jesus uppväckte Lazarus med sitt ord. Och det här kan Jesus göra eftersom Fadern, han som har liv i sig själv och som därmed kan ge liv åt allt skapat, han har också gett åt Sonen att ha liv i sig själv, så att Sonen på samma sätt som Fadern kan ge liv åt den han vill. Och det här livet Det skänker Jesus i dopet, i förkunnelsen av evangelium och i nattvarden, det som vi kallar för nådens medel. Och nu när Jesus har kommit som människa och har börjat göra det som profeterna i det gamla testamentet profeterade om, nu har denna stund kommit när de döda ska höra och stå upp. Och denna stund fortsätter att vara här så länge som Jesus genom sina nådens medel fortsätter att verka i världen och med världen. Så det här kommer att fortsätta helt till Jesu återkomst. Då är det för sent att höra och tro. Men ännu lyder uppmaningen: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Utan hör vad Jesus säger, så kommer du att märka hur hans ord överbevisar dig genom att du är hörsam emot det. Djävulens röst ska du inte lyssna till, den som ifrågasätter: har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen gjort? Är mina synder med i Jesu försoningsverk? Gäller det för mig? Vågar jag lita på allt detta? Och kan jag med glädje vänta på hans återkomst? Ja, Jesus säger så starkt som han bara kan att han har gjort det för var och en som hör och tror det. Han säger det till dig, att han redan har kommit för att försona hela den onda världen med sig själv. Och där finns också du med. Den här stunden har redan kommit. Den är nu inne, från och med att Jesu röst började ljuda utöver världen. Men när han kommer åter, då kommer han för att hålla dom, som den sista delen handlar om. Sonen har inte bara fått livet i sig själv, så att han kan ge livet åt den han vill, utan han har också fått makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Det vill säga människa. Men Jesus är inte någon vilken som helst människa, utan Jesus är den ende som är avlat av den heliga ande och fött av jungfrun. Han är utan synd, utan fel och brister, ja tvärtom helt ren och rättfärdig. Och han har också levt sitt liv utan synd och har inte fallit i något. Därför kan han vara domare. Om Jesus hade syndat, så var ju någon annan tvungen att döma honom. Men det behövs inte, för Jesus är själv den enda som uppfyllde lagen, och därför den enda människa som kunde döma andra efter lagen. Och sättet som det här kommer att gå till på, det är att när Jesus kommer tillbaka, så som Matteus 25 talar om, när han kommer med alla sina heliga änglar och sätter sig på sin härlighetstron, då ska hans röst ljuda återigen med en sådan kraft att alla som ligger i gravarna ska höra det. Och rösten ska föra deras kroppar ut ur gravarna, och alla människor ska samlas inför honom. Sen ska han skilja mellan de som har hört och trott och de som har varit ohörsam, som förkastade honom. Vi läste att de som har gjort gott ska uppstå till liv. Egentligen står det att den ena gruppen, efter att ha gjort det goda, det vill säga när uppståndelsen från de döda sker, så sker det efter ett liv som har bestått av att göra det goda. Och tvärtom står det om det onda. Men vad är då det goda? Ja, det är, som vi tidigare hörde, att höra och tro. Det ser vi också i nästa kapitel hos Johannes. Då är det någon som frågar Jesus: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Och Jesus svarade: detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Detta är det goda. Och vi har så lätt för att tänka att det att göra något, det är sådant som vi använder våra händer och fötter till. Att vi till exempel målar ett hus eller snickrar och så vidare. Men i Bibelns språkbruk så används göra för allt det som vi tänker, talar, har lust till, ser på, hör och så vidare. Allt sammans är i Bibeln en gärning. Därför, när vår ande inom oss tror på Jesu ord, så är det också vår gärning. Och denna gärning, detta goda, har de gjort som uppstår till evigt liv. Men det utesluter inte det som Matteus 25 talar om, att det goda som är gjort emot Kristus, det vill säga hans kropp som består av alla kristna, att också det görs av dem som genom tron på honom har blivit rättfärdiga. Ja, Paulus säger att när ett lem lider, så lider alla lemmar med. Och det har vi väl alla märkt på olika sätt. När vi hör om kristna människor som får lida, då lider vi med. Att när någon får lida just för att de är kristna och sprider evangeliet, så vill vi trösta och hjälpa dem. Ja, vi kan tryggt säga utifrån Guds ord att en kristen gör allt detta också. Men detta är en frukt som följer på alla grenar i Kristi vinträd. Detta kommer i andra hand. Det vill säga, det är följder av den ena goda gärning som Guds ande gör med oss. Nämligen att han väcker i oss att vi hör och tror på Jesu ord. Å andra sidan så har vi de som gör det onda. Det är Jesu fiender, världen. De kommer också att uppstå, dock inte till liv utan till dom. Och när de har stått upp ur graven på den yttersta dagen, då är det för sent att höra och tro. Då får man istället höra sin egen dom. Ja, det är fruktansvärt att tänka på hur många som idag ligger på våra kyrkogårdar, eller som har fått sin aska spridit i vinden, och som redan är fördömd, och som därför ligger och väntar på Kristi återkomst till dom för dem. De ligger nu utan möjlighet att förändra på deras eviga framtid. De kommer att bli kallat ut ur sina gravar för att gå över till en eviga dom. Ja, otaliga är de människor som ligger utan hopp och väntar på denna dag. Otaliga är också de som lever idag utan Gud i världen, som, om de inte omvänder sig, det vill säga om de inte hör Kristi ord och tror sina synders förlåtelse, så kommer de att möta samma framtid som de andra fördömda. Men Guds ord, det som vi som är kristna har ibland oss, detta ord kan fria människor från denna utgång. Det ska vi komma ihåg. När vi möter andra människor på arbetet eller skolan eller andra ställen, så är det inte mycket vi kan göra för deras eviga väl, för dem som väntar på domen. Men om vi bär med oss Kristi ord och låter oss själva vara ett redskap för detta ord, så kan Jesus genom sin ande skapa tro också i deras hjärtan. Då kan också dessa döda människorna få höra Jesu röst och stå upp till liv. Om vi därför har Kristi ord med oss, så har vi med oss det vapen som inte djävulen kan hålla sina slavar fångna ifrån, utan det kan bli deras frigörelse. Men om inte vi som redan är anförtrott detta försoningens ord, om inte vi bär det med oss till våra otrogna vänner, vem ska då göra det? Och glömmer vi den dubbla utgången, så tas allt allvar bort av det som Jesus lägger oss på hjärtat. För vi som genom tron på hans återkomst väntar med en helt annan känsla än det otrogna, vi väntar ju på vår frälsare och vår ställföreträdare, han som ska komma åter för att ge oss sin välsignelse. Denna förväntan har inte de som är otrogna, men de kan få det genom Kristi ord. Och även för oss som tror på Jesus, om vi vänder oss bort och går bort ifrån honom, så kommer vi i all evighet att veta att vi en gång tillhörde Jesus, ja, att vi även blev döpt in i hans rike, bara för att sedan lämna honom som ville oss det allra bästa. Då kommer vi måste ångra, medan vi smakar det eviga straffet som vi var fria ifrån, men som åter blev lagd på våra otrognas axlar. Ja, Herre, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.